vilka nymodigheter i Elim, va? Få mingla runt innan predikan, vilken grej. Ja, det var bra. Vi ska prata lite grann om bön. Bön är ett gigantiskt ämne, mina vänner. Så jag tänker inte svara på allt vi kan tänka som det. Jag kan inte allt om bön heller för den delen. Men jag tänker att vi ska få smaka på det. Och att vi ska få landa lite grann i det här tredje begreppet i vår vision. Att alltid få be i andens kraft. Vad kan det betyda? Men först en liten historia som jag kommer att tänka på när jag satt på bänken. Och jag har sagt den flera gånger, vet jag, genom åren. Men det kan ju vara så att du har glömt den, så jag tar den igen. Den är väldigt, väldigt bra. Det handlar om tre eremiter. Levde på en öde ö, långt ute i havet. Och de här tre eremiterna bad väldigt enkelt. De bad ofta så här: Herre, du är tre och vi är tre. Förbarma dig över oss. Det var så de bad, oftast. Så var det en biskop som tyckte att det där var ju alldeles för simpelt sätt att se på bön och be. Så där kan man ju inte be hela livet. Det måste utvecklas, bli mera. Så han besökte de här tre eremiterna, han tog sig till den här ön. Så gav han dem massor av undervisning om bönen ur Bibelns ord och genom kyrkans historia förklarade för dem. Så här kan man ju be, ni kan ju utvecklas i ert böneliv. Och de tackade och bugade biskopen och var så glada. Och så tog sig biskopen med en liten båt ut till den större båten som skulle ta honom tillbaka hem. Och när han är på väg i den där lilla båten på väg ut till den stora båten så ser han plötsligt något konstigt på vattnet mot stranden till som närmar sig honom. Då är det de tre eremiterna som kommer springande på vattnet. De kommer fram till honom vid båten och står vid båtrelingen på vattnet. Kliver i båten och så säger de: ursäkta oss biskopen, vi har glömt några av de saker som du berättade för oss och undervisar oss om. Vi skulle vilja att du upprepade det. Och då säger han förvånat: glöm allt jag har lärt er. Fortsätt att be som förut. Den är bra, va? Betyder ju inte att vi ska glömma allt det som ni har i predikan idag. Jag hoppas jag inte. Men det kan betyda att för dig och för mig kan det se väldigt olika ut vad bön är för någonting. Och vi ska inte underskatta den enkla bönen. Vi ska inte underskatta det där få orden som kanske du använder som är din speciella bön. Eller kanske tystnaden till exempel. Alltså allt det här som är bön för oss, det är en väg för Gud att få oss nära honom. Jag tror att bönen i första hand är ett sätt för Gud att säga: kom nära mig. Kom nära mig. Lyssna på mig. Egentligen behöver inte Gud bönen i första hand. Men vi behöver den. Eller hur? Det är du och jag som behöver be och lyssna till vad Gud har att säga. De två tidigare söndagarna har vi pratat om se och ge. Och vi har en vision som lyder så här. Kommer nästa bild. Jag tycker att skulle vi kunna upprepa den tillsammans? Kan vi få fram den bilden? Ja, han försöker, det är bra. Det är bra att han försöker. Det här kanske är ett test då för oss. Då prövar vi den. Det är inte alla som har hört den såklart som sitter här idag. Men så här låter visionen. Vi vill se alla följa Jesus, ge allt i Guds kärlek och alltid be i andens kraft. Kan vi säga det tillsammans i lämplig rytm? Okej, okay, 1, 2, 3. Vi vill se alla följa Jesus, ge allt i Guds kärlek och alltid be i andens kraft. Bra. Vi vill se alla följa Jesus, ge allt i Guds kärlek och alltid be i andens kraft. För några så kanske det kan verka lite förmätet det här att man säger att vi ska alltid be i andens kraft. Hur kan man göra det? Ber inte en kristen alltid i andens kraft? Bor den helige ande i den som är ett Guds barn? Ja. Har vi alltså andens hjälp då i bön? Ja, det har vi ju. Däremot kanske om vi är riktigt ärliga så kanske det inte alltid är så att vi upplever att det är andens kraft i vår bön. Det finns ju gånger när vi verkligen tänker, nu Herre måste du gripa in. Men ingenting sker. Och då kan man ju fundera. Då brukar vi vända det mot oss själva och så är vi världens sämsta bedjare. Men så behöver det kanske inte vara. Däremot tror jag att vi kan växa i bönen. För några år sedan hade vi ett temaår i Elim som heter Bönens år. Och då tror jag att många av er som är här kommer ihåg en devis vi hade då. Och som jag verkligen tycker om och kommer tillbaka till många gånger. Varje mötesplats är en böneplats. Jag tycker den är bra därför att den säger ju någonting om att Gud är alltid med. Frågan är om jag förstår det och lever med att när jag möter dig och du berättar något för mig och jag känner jag skulle vilja be för dig att jag kan göra det där och då. Eller om jag tänker, nej men det går ju inte för nu pratar jag ju med dig. Utan jag får ju ta det sen. Så jag säger, jag ska be för dig sen. Och sen vet ju ni att det där sen kommer ju aldrig. Så varför inte be på en gång? Oftare än vad vi kanske gör. Så varje mötesplats är en böneplats. Den är värd att hålla fast vid, tänker jag. Finns en filippinsk missionär som är död sedan länge, han heter Frank Laubach. Jag har nämnt det här flera gånger, inte minst här nu i sommar, faktiskt tidigare. Men jag nämner honom igen, därför att den missionären Frank Laubach, han experimenterade med Guds närvaron. Med att hela tiden vara medveten om att jag har Jesus med mig. Att det inte finns en endaste stund när Gud inte är intresserad av mitt liv. Och det här gjorde att han blev kallad för en modern mystiker. Men när vi hör ett sånt ord och tänker vi, ja, någon som sitter i kloster. Det gjorde inte han. Han skrev ett 50-tal böcker, då sitter man ofta visserligen och skriver. Men han reste jorden runt. Han startade ett alfabetiseringsprogram som var det första av sitt slag i världen. Each one teach one hette det. Fantastisk människa. Men poängen, han sa så här. Om det här med Guds närvaron. Lyssna. Gud, sa han, är oändligt viktigare än hans råd eller gåvor. Ja, verkligen. Han själv är den stora gåvan. Den värdefullaste privilegiet när vi talar med Kristus är intimiteten vi kan ha med honom. Tänker vi så? Alltså det han upptäckte var ju, det är inte det viktigaste exakt vad vi får för svar på alla våra böner, mina vänner. Det är inte det viktigaste om allt det jag ber om faller in eller sker. Utan det är, har jag en intim relation med Gud? Är den så intim, så nära, så jag vet att han är med mig varje stund i mitt liv, i min vardag? Det var det han levde för att försöka förverkliga, Frank Laubach. Kolla gärna in på honom. Okej, men då vi då ber... Ber vi inte alltid, som jag sa då, med andens kraft? Ja, på ett plan gör vi ju det. Eftersom anden är med oss. Men på ett annat plan, så om vi är riktigt ärliga, så känner vi ju inte alltid att vi är fyllda med kraft i vår bön. Det finns ett bibelord som är lite besvärande och lite jobbigt. Som Jakob ställer oss inför. I Jakob kapitel 4 kan man läsa om det. Då säger han så här. Ni kämpar och strider men har inget därför att ni inte ber. Ni ber men får inget därför att ni ber illa. För att slösa bort det på era njutningar. Wow. Alltså Jakob säger åtminstone till de kristna han skrev då som han tänkte på. Och vi får väl fundera över, kan det vara så ibland? Att jo då, vi ber. Men vi ber illa. Av vilken anledning då? Jo, därför att på något sätt är motiven fel i vår bön. Där det bara kanske handlar om, vad är det jag behöver just nu? Vad är det Gud måste ge till mig? Tänk om bönen är mycket mer än så. Tänk om Gud vill kalla dig och mig in i en djupare relation med honom. Där bön blir mycket mer än att begära. Att få massa saker av honom. Och jag tror att vi kan växa i det här. Och kanske är den viktigaste bönen den som lärjungarna bad. När de vänder sig till Jesus, efter att ha vandrat med honom en ganska lång tag, och så säger de: Herre, lär oss att be. Den borde vi be ofta, eller hur? Herre, lär oss att be. Lär mig att be. Jag vet inte riktigt hur jag ska be och på vilket sätt jag ska be så att din vilja får ske. Lär oss att be. Och vi vet ju vad Jesus svarade dem, eller hur? Vad var det han gav till dem? O Fader vår. Som vi gärna ber, och ofta ber i liksom ett sjok, men när man tittar på den bönen så är den ju full av olika böner. En helt fantastisk böneskola faktiskt. Och har du möjlighet, och ni som är med i en hemgrupp i den här församlingen eller i någon annan församling, du kan logga in er som grupp med någon ansvarig på Alfas hemsida och på deras bönekursen. En fantastisk kurs. Korta avsnitt där du lär dig om vad Fader vår handlar om. Tänk om vi gjorde det tillsammans ordentligt och växa i bönen utifrån Fader vår. Ta den möjligheten, gå ut på deras hemsida och titta. Men hur är det då? Vi lär oss att be. Ja, och var någonstans är kraften i vår bön? Vi känner ofta vår svaghet, eller hur? Jag gör i alla fall det. Och jag tror ju att det finns väldigt många anledningar till att vi betonar ofta vår svaghet. Låt oss se vad Paulus säger. Titta här på det här bibelordet. Nu är det lite liten text kanske. Men det Paulus uttrycker och säger att han ofta berömmer sig över sin svaghet. Och varför gör han det? Jo, för att Kristi kraft ska vila över honom. Och för att han säger: när jag är svag så är jag stark. Det här är ju en märklig ekvation, eller hur? Du och jag känner ofta till våra egna svagheter. Kanske lite för väl. Så när vi frågar varandra om saker som vi skulle vilja att vi ska göra för varandra eller så säger vi, ursäkta oss ofta, nej men det kan inte jag. Jag är inte så bra som den eller den. Men jag kan inte det Lars kan. Men det, fråga hon, han är bra på det. Fråga Ulrika. Hon är en riktig sån där kärleksmänniska, vet du, älskar människor in i Guds rike. Men jag är ingen sån. Och så skjuter vi från oss. Vet du, jag tror att det här inte är något bra. Det är som om Jantes mantel, en blöt filt, har lagts över oss ofta som kristna. Och vi ursäktar oss hela tiden. Säger, men jag kan inte. Jag har inget att komma med. Nej, men den är bättre. Nej, men jag kan inte. Jag kan inte göra så. Nej, men titta, pastorn kan. Den kan. Någon annan kan. Jag har inget. Jag tror att det är fel. Jag tror inte det är någon bra bekännelse alls. Jag tror att vi ska gå bort ifrån jantelagen. Vi ska säga nej till den. Och så ska vi säga ja till det som Gud säger över våra liv. Vi ska säga ja, precis som Paulus gjorde. Det är som om vi tolkar Paulus, det jag nyss sa, som om han skulle säga och stanna vid: ja, när jag är svag, ja då är jag verkligen svag. Det är det jag är. Jag är svag. Det är inte så han säger. Han säger, jag berömmer mig heller om min svaghet, därför att när jag är svag så är jag stark, därför att Kristi kraft vilar över mig. Så det han säger är, jag är stark i Herren. Jag har någonting att komma med. Jag är inte svag. Därför att Gud är i mitt liv, därför att Kristus regerar, därför att jag får vara med, därför att jag är hans barn. Så låt oss sluta med de här dåliga ursäkterna vi har. Och istället bekänna oss till den Gud som säger, jag har all kraft och all makt, och den finns för er och den finns för dig och den finns där i vår bön. I Romarbrevet 8 kan vi läsa precis det här bibelordet där Paulus säger så här. Romarbrevet 8, så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga som Gud vill. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud, som är kallade efter hans plan. Vi har hört det här bibelordet så mycket så vi nästan inte ser vad det står. Det är inte så att Paulus säger att vi har ingenting att komma med. Vi är bara svaga. Men det han säger är att vi kan inte be. Vi vet inte alltid hur vår bön ska vara. Gud kommer med sin ande. Vi har hans ande i våra liv. Så när vi ber vet anden vad vi menar. Han vädjar för oss inför Gud. Och Gud som känner alla vet exakt vad anden menar. Det här är en fantastisk möjlighet, vänner. Jag behöver inte gömma mig bakom mina egna skavanker och svagheter i någon form av falsk ödmjukhet. Jag får vara frimodig. Jag får gå fram inför Gud i bön. Och jag får säga, Herre, det här vill jag se. Jag vill be om den här människans helande. Jag vill be om min väns frälsning. Och när jag inte har några ord, då vädjar anden för fullt inför Gud om den bön jag har. Det här är en fantastisk sanning i Guds ord som vi inte får tappa bort. Men är det då så, när vi pratar om att alltid be med andens kraft? Kraft till vad då? Vad är kraften till för? Ja, vi tänker nog ofta, jag gör det ganska ofta när jag hör både predikningar eller undervisning om andens liv och kraft. Då tänker jag mirakler. Jag tänker under och tecken. Och det ska vi ju tänka också. Vi får be om det och vi vill se mer av under och tecken. Men det finns andra bibelord som antyder att kraften inte är till bara för det härliga. Kraften är till för någonting mer också. Låt oss se på några av bibelorden. Här har ni dem framför er. Kolosserbrevet 1 till exempel. Då ska hans härlighetsmakt styrka er och ger all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Andra Timoteus 1. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft. Eller Romarbrevet 12:12. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Så här har vi bibelord som säger rakt ut. Ni behöver be och ni behöver kraft från Gud för att bära lidandet när det kommer. Vi behöver kraft för att vara uthålliga och tåliga i allt. Det här är ju inte lika spännande. Det är nu några av oss slår av, eller hur? För vi vill höra om härligheten. Men tänk att Gud också säger, det är ju inte så att bara när livet är bra, bara när Guds andes kraft kommer i bönen, så sker alltid mirakler. Ja, ett mirakel kan vara att jag och du orkar med ytterligare en dag. Eller hur? Ett mirakel kan vara att den som är kristen i ett land där man inte får vara bekännande kristen orkar ytterligare en dag att hålla fast och att våga stå där och bekänna sin tro. Det är också ett mirakel. Det kanske kommer tider även i västvärlden och i vårt land där kristna buntas ihop med andra extremister. Där kanske inte vi får bekänna vår tro hur öppet och tydligt som helst. Har vi kraft då att stå uthålliga i lidandet? Jag tror att vi behöver be om det. Jag tror att det här måste vara en bön som västkyrkan också behöver be. Att orka stå fasta, stå kvar när det blåser snålt. Andra Thessalonikerbrevet säger så här, ytterligare ett exempel bara. Vi måste alltid tacka Gud för er bröder och då har vi goda skäl till. För er tro växer starkt. Och kärleken som ni alla har till varandra blir allt större hos var och en. Därför berömmer vi oss av er bland Guds församlingar. Av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå. Alltså här säger Paulus till Thessalonikerna, ni lever mitt i förföljelser och lidanden. Men jag berättar för alla församlingar om hur ni växer i er tro och er kärlek. För det är vad jag ser. Mitt i lidanden och förföljelser växer församlingen i kärlek och tro. Ja, vad är det för vittnesbörd vi har från Kina till exempel om den kristna församlingen? Det är precis så. En kristen bekännande församling som växer så det knakar. Man vet inte hur många de är idag. Man tror eventuellt att de är kring 100 miljoner i den underjordiska kyrkan i Kina. Och den växer så det knakar under förföljelser. Guds kraft till att stå uthålliga i lidandet. Så när vi ber om att alltid få be i andens kraft, när vi söker det, så ska vi vara medvetna om att en del av den kraften kommer vi att behöva för att stå upprätta när det blåser snålt. Vi ber inte bara om mirakler som handlar om helande för sjuka och så vidare. Vi ber för att kunna stå upprätta när det blir tuffa tider. Och det behöver vara vårt fokus också i bönen. I Filipperbrevet är Paulus inne på egentligen samma sak. Vi citerar ofta Paulus här och då citerar vi vers 13, den som är längst ner på skärmen. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och så pratar vi om kraften i namnet Jesus. Vi pratar om tecken och under. Vi pratar om allt det där som vi också längtar efter. Och så läser vi versen före. Vad är det står? Vad säger han? Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Men allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Att vara mätt, att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Paulus verkar ju tala om tuffa tider. Han verkar säga att oavsett hur svårt det är så står jag fast. Därför att jag får kraft i namnet Jesus. Och det här är viktigt tror jag. Därför att vi lever i västkyrkan och västvärlden och vi är en härlighetskyrka. Och med det menar jag, vi höjer härligheten och de goda tonerna alltid till höjden. Vi talar om det fina och det lätta och det härliga. Men den större delen av kyrkan i vår värld lider faktiskt under förföljelser. Och det de ber om är att få stå upp än en dag och bekänna namnet Jesus utan att bli halshuggna eller satta i fängelse. Och det perspektivet måste vi ha med oss när vi tittar på vår vision och säger ja, vi vill alltid be andens kraft. Låt oss bara förstå att kraften som kommer också är till för mycket mer än att vi ska få det härligt. Eller hur? Det är viktigt. Men allt vad vi ber om säger ju Jesus i Matteus 21 och 22. Allt vad ni ber om er bön ska ni få när ni tror. För vi tror ju på bönens förvandlande kraft. Det är därför vi ber också. Därför vi lägger fram sjuka och ber här i kyrkan eller ber för våra vänner som behöver lära känna Jesus. Därför att vi tror på bönens förvandlande kraft. Hur vet vi att vår bön har kraft? Kan vi veta det? När har bönen så mycket kraft? När tror vi så mycket i vår bön så att kraften släpps lös? Förstår man rätt nu? Jag pratar inte om magi eller något sånt. Jag pratar bara om hur vet jag att när jag ber att Guds kraft kommer? Kan jag ens kontrollera det? Nej, jag är inte säker på det. Jag släpper er med de frågorna. Ni får svara dem bäst ni kan. Så här säger Jesus i alla fall. Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min far i himlen. Där två eller tre samlade mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Vad vi kommer överens om att be, ska vi få. Hur ofta är vi överens i vår bön? Kanske är det lite för sällan. Om vi är lite självkritiska. Hur ofta är vi verkligen överens om? Det här Gud ser vi är din vilja. Och det vill vi be om. Hur ofta gör vi det? Vi är ganska duktiga på att säga vad vi själva är överens med oss själva om att vi vill ha. Vad jag är överens med mig själv om att jag behöver. Kanske finns en hemlighet här. Gud kallar sin församling och säger, jag vill att ni ska vara överens. Be så att min vilja får ske. Var överens om vad min vilja är. Så ska jag vara där och ni ska få det ni ber om. Ni ska få det. Ni behöver inte ropa, ni behöver inte skrika. Men var överens. Och be med era hjärtan så ska jag komma och svara på bön. Det är en fantastisk inbjudan från vår Herre. Och i Johannes evangelium så läser vi om att det handlar om Guds vilja. Eller Johannes brev menar jag. Första Johannes brev. Vi läser det i bibelordet också. Och den tilliten har vi till honom. Att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om. Då vet vi också att vi redan har det vi bett honom om. Alltså, när du och jag bestämmer oss att be om någonting som vi vet är Guds vilja, så säger Bibelns ord egentligen att då har ni bönesvaret. Och vi må tycka att det är en ekvation som låter alldeles för enkel, men det är på något sätt ändå Guds svar till oss. Vill ni se kraften? Vill ni se Guds rike utbredas? Vill ni se min vilja ske? Då måste ni be i enlighet med den viljan. Inte efter era egna behov bara. Då kommer jag att svara på bön. Och var överens om det. Så ska jag svara. Och då räcker det med att två eller tre av oss är tillsammans. För i hans namn så är han där. Och så svarar han. Vi önskar ju verkligen se kraft och mirakler och under och tecken. Och en kristen, vad är det? Jo, men det är en person som ber som Jesus gjorde. Som helar som Jesus gjorde. Som befriar som Jesus gjorde. Som vittnar som Jesus gjorde. Som älskar som Jesus gjorde. Det är vad en kristen är. Jesus säger själv att den som tror på mig, han ska göra samma gärningar som jag och ännu större. Antingen har ju Jesus bara någon bild av någonting han menar. Eller så menar han det. Och det är svårt att läsa det bibelordet och inte tolka det som att han faktiskt pratar om riktigt liv. Han pratar om verkliga händelser. Han pratar om riktig bön. Han pratar om att han har gjort gärningar. Och vi ska göra gärningar som han och större. Så det här borde vara vår största längtan. Herre, lär oss att be så att vi kan få se gärningar som dig, som du gjorde, och ännu större. Guds församling i vår tid och i alla tider har alltid varit beroende av bön i andens kraft. Och de tider när Guds församling har förstått vad bönen innebär, vad den kallar oss till, vad bönen betyder på riktigt, då har saker och ting hänt i kyrkans historia. Då har tillväxten kommit, väckelsen om du så vill kalla den för det. De människor rörts upp i sina inren och sökt sig till Gud och gett sig själva till honom. När Guds församling har förstått vad bönen är för någonting. Det borde vara det mest naturliga för en Jesus lärjunge att leva ett naturligt, övernaturligt liv. Där du och jag inte tvekar när vi möts att faktiskt be en bön oavsett vad det gäller. Om du har ont i din stortå eller om läkaren har sagt du har 3 veckor kvar att leva. Så borde det inte vara en tvekan hos oss att be för varandra om helande, om läkedom. Det borde vara det mest naturliga. Paulus säger så här. Ty Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. För Guds rike är inte ord utan kraft. Ibland tror jag ju att vi blir trötta på alla ord. Inte minst kanske från predikanter. Det behövs kraft. Det behöver vara bön som gör skillnad. Bön som visar att det finns en Gud som lever. Och det är därför du och jag som är Guds barn, fyllda med Guds ande, vet att när någon säger jag har en obotlig sjukdom, då vet vi det är inte hela sanningen. Vi förnekar inte fakta. Vi håller inte på och säger nej men den där röntgenbilden är fel. Eller nej men det läkaren har sagt, du ska inte ta några mediciner för Gud ska hela dig. Det är inte så vi håller på. Inte alls, inte en sekund. Det är inte rätt. Men det vi vet är att Gud är mäktig att utföra sånt som ingen läkare klarar av. Vi vet att den Gud vi tror på, han hör vår bön. Därför att han älskar oss. Därför att han vill oss väl. Inte i första hand för att det ska bli sensationer av det hela. Och ibland tänker jag, kan det vara därför vi inte alltid ser så mycket kraft i våra böner? Kanske för att när Gud ser att vi söker efter tecken och under för sin egen skull, för sensationens skull, då drar han sig tillbaka från köpslåendets marknad. Han vill inte vara där. Han vill inte liksom sälja ut sig själv och sin egen kraft bara för att vi ska få se sensationer och häftiga under och tecken. Det han är intresserad av, det är alltid människors hjärtan. När Jesus gick runt och helade människor, varför gjorde han det? Jag har tänkt på det. Jag är ganska övertygad om att det beror på att Jesus älskade de människor som han mötte och som han såg. Han var inte dugg intresserad av att folkmassan skulle stå där och vad häftigt! Vad händer nu? Men det han var intresserad av var den människans hjärta och att fler skulle tro och ta emot. Det var han intresserad av. Så ibland tänker jag, kanske gör Gud så. Jag känner inte Gud i varje detalj, jag vet inte hela ekvationerna kring detta med bön och kraft. Men jag tänker ändå ibland, kanske håller han tillbaka. För att han vet att det säljs ut för billigt, om ni förstår vad jag menar. Hur var det i Nasaret? Nasaret där Jesus, det står ju att han bara kunde bota några genom att lägga händerna på dem. Och så står det, han förvånade sig över deras otro. Och det är som att då backar Jesus. Då får det vara. Om ni bara söker tecken för att liksom få bevis, då är jag inte så intresserad. Men om du förstår att barmhärtighetens och kärlekens Gud ser varje människa. Om Guds församling förstår det. Och vi börjar agera utifrån barmhärtighet. Och kärleken och ge nåden vidare till våra medmänniskor. Och det är det som är fokuset. Då tror jag att när vi ber en bön så kommer andens kraft vara där och frigöras. Mycket mer. Mycket oftare. Därför att vi gör det med rätt motiv. Därför att hjärtat är fyllt av kärlek och barmhärtighet och vi vill ge det vidare. Halleluja, sa församlingen. Det här ska vi sträva efter, vänner. Vi ska sträva efter att vara äkta i vår bön. Vi ska bekänna våra synder för varandra, säger Jakob. En tuff bön, eller hur? Bekänn era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Jakob kopplar ihop synd och helande. Kanske är det därför ibland inte kraften kommer. Kanske är det för mycket som blockerar Guds kraft i våra liv, i mitt liv, i ditt liv. Kanske har vi inte förlåtit varandra det vi borde göra. Så att Gud får komma med sin härlighet och sin kraft och göra det han vill. Det är ett tufft område och det är svårt. För man talar ju till sig själv direkt, eller hur? Gud behöver få ta itu med sånt som ligger i ditt och mitt liv och i församlingar och församlingen och gror och liksom är som en cancersvulst mitt i kanske, och som vi bara behöver ta itu med och så be om förlåtelse där man behöver göra det. Och när vi gör det så kan vi be om helande och Guds kraft kan komma på ett nytt sätt. Här får Gud leda oss verkligen. Jag vill avsluta. Jag tror inte att så fort mirakler börjar ske så har vi en enkel biljett till tro. Det är Bibeln ganska tydlig på. Läser vi om fariseerna, vi ser de religiösa ledarna. De såg under och tecken med sina ögon rätt upp och ner. Och de förnekade i alla fall. Men jag tror att om vi förstår att Gud vill bruka dig och mig, att du med din enkla bön, jag med min enkla bön, vi tillsammans kan be och söka vår Herre. Då kommer han att svara på bön om vi ärligt gör det. Så länge som det vi har ett större mål än bara vår egen tillfredsställelse, det jag vill ha just nu. Sen är det ju inte fel såklart att säga, Herre, du ser att jag är utfattig just nu, jag behöver lite pengar. Ja, men så kan jag behöva be. Och han hör den bönen också. Eller, jag är förkyld, Herre, ta bort förkylningen från mig. Det är klart att han lyssnar på en sån bön. Men vad är motivet i vår bön? Vi vill alltid be i andens kraft. Ja, det vill vi. Vi vill söka oss närmare Guds hjärta. Vi vill se kraften i vår församling. Vi vill se alla följa Jesus. Vi vill ge alltid Guds kärlek. Och vi vill alltid be i andens kraft. Därför att det är evangeliet. Det är en vision om någonting att bedja för. Eller hur? Är ni med på den bönen? Amen. Då ber vi. Tack Jesus för att du lyssnar när vi ber. Herre, vi har bara skrapat på ytan när det gäller bönen just nu. Men Herre, du vill lära oss att be, och vi lär oss bäst genom att be. Så Herre, kom till din församling. Kom till oss var och en som är här. Lär oss att be, Jesus. Lär din församling att be och få se andens kraft komma. Herre, du vill sätta människor fria. Du vill hjälpa människor in i en relation med dig. Du vill ta bort depressioner. Du vill resa upp människor. Du vill hela relationer som är trasiga. Herre, det är så mycket som ligger på ditt hjärta och som du vill lägga på våra hjärtan. Jag vill be dig, Jesus Kristus, att du ska använda din församling. Bruka oss, Herre. Förlåt oss när vi missbrukar ditt ord, det du har sagt. När vi missbrukar bönen på det sättet att vi bara ber om det vi själva vill ha. Hjälp oss att komma överens. Hjälp oss att be om det du vill. Tack Jesus. Du hör vår bön. Du är här just nu. Jag ber att du ska vara med i avrundningen av den här gudstjänsten. Vet du ska röra vid den som behöver det. Vet du ska tala till den som behöver ett ord. Vet att du bara ska smeka den som behöver en beröring. Och känna att du är här med din helige ande. Tack för att du rör vid oss. Tack Jesus Kristus. Tack för att ingen är som du. Kom, Herre Jesus. Amen.